vi tackar dig denna söndag morgon. Vi ber att du välsignar ditt ord som redan är välsignat. För i Psaltaren 119:89 står det att det är fast för evigt i himmelen. Ingenting kan förändra det. I Matteus 5:17 står det att inte en enda prick, inte en enda jota, som det står i grekiskan, kommer att förgås. Och vi tackar dig för det, Jesus. Vi prisar dig just nu att ditt ord är det som vi kan stå på, det vi kan lita på, men det är också det som vi kan med frimodighet proklamera till en fallen värld. Och nu ber vi bara att ditt ord får tala till oss. Vi ber att du välsignar din tjänare som framför det. I ditt namn. Amen. För några veckor sedan så började vi att tala om olika saker. Vi sa att vi ska gå igenom en del olika bibelläror. Så det är lite undervisning, men det är också predikan. Det finns en viss skillnad mellan att undervisa och att predika. De överlappar, men det finns en viss skillnad. Och vi talade den första gången om hur vi ser på Bibeln. Vad är Bibeln? Och ibland säger jag, men det är ju Guds ord. Ja, det är det. Men vad lägger vi in i det begreppet? Det är ingen självklarhet att alla människor tror att Bibeln är Guds ord till 100%. De allra flesta kristna tror att det är lite sådär uppblandat med människors tankar och så vidare. Men vi sa fyra saker om Bibeln. Nämligen, för det första, att Bibeln har auktoritet. Det betyder att den har någonting att säga på olika områden. Och när den har någonting att säga, då är det den enda och slutliga auktoriteten. Vi sa också att den är felfri. Det är någonting som teologer har brottats med väldigt länge, åtminstone de sista 200 åren. Är Bibeln verkligen felfri? Och man blandar in sitt mänskliga tänkande i det här och säger att den är lite sådär mitt emellan. En del säger den inte alls inspirerad eller felfri. Andra säger att den är det. Pågår en debatt, men vi tror att den är felfri av olika anledningar. Och vi gick in på dem den gången. Vi tror också att den är inspirerad. Inte inspirerad så som en konstnär eller en författare eller en människa som är begåvad på något sätt är inspirerad och gör någonting. Utan den är inspirerad så tillvida att allt den säger är felfri. Precis som att vinden för en segelbåt framåt. På samma sätt förde Guds ande författarna framåt i sina personligheter som vi kan se i de olika bibelböckerna. Men han såg till att det blev inspirerat och är felfri. Och slutligen så sa vi också att den är tydlig. Det betyder att det går att förstå den. Visst finns det djupa saker i Bibeln som vi kan brottas med teologiskt. Men den är också busenkel. Ett barn kan läsa Bibeln och ta till sig den och förstå den. Så det är så vi ser på Bibeln. Och så sa vi att hur tolkar vi Bibeln? Och då sa vi att det finns egentligen två skolor. En skola har sitt ursprung i Alexandria i norra Egypten. Det är det som vi kallar för den allegoriska bibeltolkningen. Man ser en djupare mening bakom texten så som den står. Liksom det är illustrationer, det är någonting djupare bakom. Och så fanns det en som hade sitt ursprung i Antiochia som ligger i Syrien. Som var den mera bokstavliga bibeltolkningen, den normala bibeltolkningen. Om inte Bibeln säger uttryckligen att här handlar det om symbolspråk, här handlar det om en liknelse, här handlar det om en överdrift. För Bibeln använder faktiskt överdrifter ibland, precis som vi gör i dagligt tal. Det är en vanlig bok skriven av vanliga människor, men den är också Guds ord som är inspirerad av Gud. Och vi tolkar den normalt och bokstavligt om den inte själv talar om att det är frågan om symbolspråk. Och det är det ibland. Men då är Bibeln tydlig med att förklara. Vi gick in på allt detta. Så bara som en kort repetition så har ni nu hört vad vi har talat om. Och idag så ska vi tala om någonting som säkert intresserar många. Och inte minst de unga. För jag garanterar att ni stöter på den här problematiken. Men vi ska tala om vad vi ska tro om första Mosebok kapitel 1-11. Vad vi ska tro om första Mosebok 1-11. Och varför just de första 11 kapitlerna i Bibeln? Kapitel 12 talar om Abraham. Och han levde för ungefär 4000 år sedan. Då kan man så att säga sätta in honom i ett sammanhang. Och man kan ha olika historiska källor som är även utanför Bibeln då, så att säga. Och man kan få ett grepp om liksom historien. Så från Abraham 4000 år sedan och fram till idag. Men vad är det med de här första 11 kapitlerna? Det är resten av människans historia. Och där stöter vi ofta på väldiga problem. Och vi ska läsa i Saltaren 11. En bok. Därför att egentligen så heter ju första Mosebok Genesis. Och det betyder begynnelse, början. Så första Mosebok är begynnelsernas bok, om man nu kan uttrycka sig så. Och vi missar så ohyggligt mycket om vi inte tror på det här. Och det påverkar också vad vi tror om den övriga, eller de övriga delarna av skriften. Så Saltaren 11 och vers 3. När grundvalarna, det vill säga grunden där vi står på, när grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Är det någon som upplever, eller har upplevt, att grundvalarna håller på att rivas upp? Saker och ting som för inte mer än kanske några årtionden sedan var självklarheter, även bland icke-kristna i västvärlden, är idag allt annat än självklart. Allt annat än självklart. Och man har fört in ett helt nytt sätt att tänka, som är allt annat än bibelbaserat. Och så långt kanske vi inte ska stöta oss så mycket på det. Därför att det är världen. Och Bibeln säger att det är en fallen värld. Men det som är värre är att det här tänkandet har kommit in i kyrkorna på bred front. Och människor har inga grundvalar vad man tror. Och en av sakerna som är väldigt, väldigt allvarliga, det är just synen på första Mosebok 1-11. De 11 första kapitlerna i Bibeln. Och om vi inte tror att någonting gick på tok i första Mosebok kapitel 3. Nu talar jag alltså om syndafallet. Om vi inte tror att det skedde, ja, då är ju det vi gör fullständigt meningslöst. Här står vi och predikar evangelium. Ett gott budskap, eller rättare sagt, ett glatt budskap. Om vad då? Om människan inte är fallen, och om människan inte behöver bli frälst, vad är det vi talar om? Är vi bara en klubb här som samlas lite mysigt och berättar om olika saker, och så hjälper vi några människor som har det lite jobbigt på olika sätt och så vidare. Men det gör världen också. Men världen har inte ett budskap som vi har, nämligen att människan är fallen från Gud och behöver återupprättas. Och det finns ingen annat sätt som människan kan återupprättas än genom tro på Jesus Kristus, som vi läser om i evangelierna. Men vi måste förstå hur det gick till att världen föll, och det gjorde den i första Mosebok 3 kapitel. Så Nya testamentets författare, det är Paulus primärt, men det är Petrus, det är Johannes, sen har vi evangelierna, vi har Markus, vi har Lukas och så vidare, flera olika. De är inte som moderna teologer. För de tar första Mosebok 1-11 bokstavligen. Och om ni inte tror mig, så kan vi ta och börja med att gå till andra Korinthierbrevet 11:3. 11, eller för mig. Andra Korinthierbrevets 11:e kapitel. Och vers 3. Det här är alltså Paulus som skriver: men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Men vänta nu. Trodde Paulus på talande ormar? Tror vi på talande ormar? Ja, Bibeln säger att det var så. Om jag ser en orm idag, så tycker jag liksom, den är äcklig faktiskt. Så där liksom. Jag har ingen förespråkar av att ha ormar som husdjur. Jag vet att folk har det, jag har sett det, tycker det är lite sådär skrämmande. Men i vilket fall, har ni det så är det okej. Men ormen bedrog Eva, det säger Paulus. Han citerar någonting som står i första Mosebok, de första 11 kapitlerna. Och han tar det bokstavligt, att det fanns en tid när mänskligheten inte var fallen. Vi vet inte hur världen såg ut. Det var en helt annan värld före floden och före syndafallet. Men vi vet inte hur världen såg ut. Men han säger det. Så jag tänkte också på hur det finns ett påbud i första Mosebok, det andra kapitlet. Ät fritt av alla träd, utom kunskapens träd på gott och ont. Och här ser vi återigen någonting intressant. Stod det träd där? Om man åt av äpplet, som vi säger, det står inte äpplet, det står frukten faktiskt, men vi brukar säga äpple. Vi vet apple, datorerna, det är ett äpple som någon har tagit ett bett i, kunskapens träd på gott och ont. Det är antagligen därifrån man har fått det. Men i vilket fall, säg, menar du att det var så liksom att några människor där stod och åt dem en frukt och så kom synden in i världen? Och det var en orm som sa det till dem. Nej, kom igen nu. Nu får du väl faktiskt skärpa dig. Nej, men det är faktiskt exakt det som Bibeln säger. Tänk på, det var före floden, och inte bara före floden, det var före syndafall. En helt annan värld, helt andra förutsättningar. Men det fanns en orm som frestade Eva. Det fanns en frukt som Adam och Eva åt av. Det fanns någonting sådant som gjorde att den här världen föll. Och att vi alla idag är betraktade i Guds ögon som syndare. Och behöver bli frälsta, behöver bli upprättade. Och det är det som sker. Men alla teologer försöker, inte alla, men de flesta teologer försöker ta sig ur första Mosebok, först 1-11. Och man vill inte riktigt säga det. Adam var kanske inte en historisk person och så vidare. Men någonting gick snett i första Mosebok. Om ni inte tror på det, så titta er själva i spegeln. Ni ser lite likadana ut, talar inte något med lite äldre, som ni gjorde för 20, 30, 40 år sedan och så vidare. Det är någonting som händer. Det är någonting som har förändrats. Grått hår, löständer, sjukhus, begravningar hör inte till det normala. Och vet ni vad jag menar med detta? Är att i första Mosebok 1 och 2 så fanns det varken grått hår, löständer, sjukhus eller begravningsplatser. Det finns inte heller några sådana i Uppenbarelsebokens 21 och 22 kapitel. Två kapitel i början, två kapitel i slutet. Som inte någonting sådant existerar, utan det är en fullkomligt perfekt värld. En värld som inte har fallit, förlåt mig, första två kapitlerna. Och en värld som har fallit, men som har blivit återupprättad i de två sista kapitlen. Däremellan, från första Mosebok kapitel 3 till Uppenbarelseboken kapitel 20. Allt däremellan är en onormal värld. Och det är vårat hopp. Varför klagar människor ständigt, dag in och dag ut, på att den här världen är så eländig? Om det bara small och ingenting blev någonting för ett antal miljarder år sedan. Vem är det man gnäller på och vem är det man skyller på? Jag gnäller också, men jag vet att det är Gud jag ytterst sett gnäller på. Men de som säger att det inte finns någon Gud, vad är det man gnäller på? Jag förstår det inte. Så det här onormala tillståndet, det finns där. Och vi ser det och vi vet varför. Någonting hände i första Mosebok kapitel 3. Människan är separerad från Gud. Och vi kommer att dömas. I Hebreerbrevet 9:27 står det att ålagt varje människa dö. Ingen kan förneka det. Man försöker att leva för evigt. Vitaminpiller och operationer och allt av det. Men alla människor dör. Och sen läser vi inte den andra halvan av bönen, eller av versen. Det står också att människan ska dömas. Så människan har fallit. Människan dör på grund av synden. Och människan kommer att dömas. Men det finns också en möjlighet att bli återupprättad. Och detta genom tro på Jesus Kristus. Så var det verkligen Adam och Eva? Var de verkligen två riktiga människor som levde i en värld där ormarna talade och man åt av frukter och det hände någonting i deras liv och så vidare och så vidare? Nej, men det där måste ju vara symbolspråk och så vidare. Men vad säger Nya Testamentets författare om det här? Vi behöver inte slå upp den, men om vi tittar i Lukas 3 kapitel, Lukas 3, och verserna 23-38, då har vi en släkttavla där. Och den börjar med Jesus. Och den går bakåt hela vägen. Först till David, sen till Abraham, och sen hela vägen tillbaks till Adam. Och det står att Adam hade inte någon far, liksom som de andra. Han var son till, och så vidare. Utan det står att han var son till Gud. Han kom direkt ur Guds hand. Så Lukas, läkaren som han var, och Nya Testamentlig författare till Lukas evangeliet och apostlagärningarna, Lukas trodde på att Jesus var släkt med Adam i, jag tror det är 42 generationer om jag inte missminner mig, som går direkt tillbaks till Adam. Men om vi ifrågasätter Adams historicitet, det finns det faktiskt ett ord som heter, så gör vi det snart med Jesus också. Och det har man sysslat med de sista 100 år, eller flera hundra år faktiskt, 1800-talet också. Men framförallt Albert Schweitzer, en teolog som levde, han skrev en bok 1906, Sökandet efter den historiska Jesus. Och hans bok har varit väldigt spridd. Och han var ett stort namn inom teologin. Och han menade att den bok vi håller i handen, den talar inte alls om den historiska Jesus. Det är en förvrängning av först då apostlarna, lärjungarna, och sen de som fick tag i det här efteråt, och sen har det bara blivit någonting. Så istället så ska människor ge sig ut på jakt efter den historiska Jesus. Vem han verkligen var, hur han såg ut, vad han sa och så vidare. Det hittar vi inte i evangelierna. Men det är inte så kul att ha den bibelsynen, kan jag säga. Vad har vi då att stå på? Och vi kan ju fråga honom vad han tror om första Mosebok 1-11. Han tror inte att det fanns en bokstavlig Adam. Nej, då finns det inte heller en bokstavlig eller historisk Jesus. Så ni ser hur det hänger samman. Och nu ska vi titta på något intressant. Hebreerbrevets 11 kapitel. Vet ni, Hebreerbrevets 11 kapitel, det är trons kapitel. Det handlar uteslutande om vad tron är. Och där har vi en grupp människor som beskrivs. Människor som trodde på Gud mot alla odds. Och jag älskar det här kapitlet därför att man känner sig så hemma. Därför liksom alla de där människorna som egentligen inte gjorde speciellt mycket för Gud, tycker man, de finns med där som troshjältar. Så då kan man själv räkna in sig till troshjältarna trots att man inte har åstadkommit särskilt mycket. Så, Hebreerbrevet 11:3, så står det att men hur börjar trons kapitel? Det är det som är så intressant. Hur börjar det? Titta här. I vers 3, först står det, tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Substans står det egentligen i grekiskan. Tron är en substans, trots att man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Okej, nu ska han räkna upp de här fäderna och deras vittnesbörd. Men innan man gör det, så läs vers 3. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Så det vi ser inte har blivit till av något synligt. Intressant. Så med andra ord, det första området Gud uppmuntrar oss att tro på honom är skapelsen och första Mosebok. Det här är Nya Testamentets författare. Eftersom ingen var där när världen blir till, så måste vi göra ett val. Och det ena valet, det är att tro på vad Gud själv säger i sitt ord. Att det var han som skapade världen genom ett ord. Eller så måste vi tro på fallna människor. Och då får ni själva välja vilket ni tror på. För mig är det ganska självklart. Jag tror mycket hellre på den levande guden som är fullkomlig och perfekt, som har uttalat ett ord och universum blir till. Att vi inte förstår alla detaljerna runt det, det är bara får vi acceptera. Men att han har gjort det är inget problem. Än att tro fallna människor som uttalar sig om det här, som inte ens var på plats när det här skedde. Och om jag utmanar Gud på första sidan i Bibeln, om första Mosebok 1:1, och säger att nej, det gick nog inte riktigt till så som du sa. Tror ni då i logikens namn inte att vi kommer att utmana Gud också på resten av sidorna i skriften? Absolut. Därför är det viktigt vad vi tror om första Mosebok 1-11. Därför är det viktigt vad vi tror om den första versen i Bibeln. Och Job, kommer ni ihåg, mannen som led så mycket. I kapitel 38 och verserna 4-7 så utmanar Gud Job, eller Job säger han. Så säger han så här: var fanns du när jag lade jordens grund? Kommer ni ihåg Job? Han hade sina tankar om Gud, varför han led, varför saker och ting var som det var. Så hade han tre kompisar som kom och hade inte en aning om någonting. Sen kom det en fjärde och tyckte att han var lite bättre, och han hade heller ingen riktig aning. Men allihopa hade de någonting att säga om varför saker och ting är som det är. De är tills kapitel 38, när Gud tar till orda. Och då säger han det första: var fanns du när jag lade jordens grund? Med andra ord, låt mig tala. Det är jag som vet det. Och i 3-4 kapitel är Job helt tyst. Och Gud bara förklarar grej efter grej efter grej. Då fattar Job. Då fattar. Och jag tänker på alla de här människorna som utger sig för att kunna. Stephen Hawking och Carl Sagan och alla vad de heter, som man har hört på tv stå och tala om. För så och så många miljarder år sedan så hände det och det och det och det. Var du där? Jag var inte där. Och Gud lite vänligt men sarkastiskt frågar honom: var du där när jag skapade världen? Så vi har första Mosebok 1-11. Och sen har vi skapelsens längd. Alltså jordens ålder. Om jag skulle gå till min skola och säga att jorden är 6000 år, då skulle jag bli totalt utskrattad. Totalt utskrattad. Samma sak på mitt arbete. Och jag ska inte gå in på, jag är inte vetenskapsman, jag är inte fysiker, jag är inte biolog. Jag har ingen expertis, men jag vet att det finns vetenskapsmän som sågar evolutionsteorin. Många av dem är kristna, men det finns de som inte är det heller. Men det är ingen som riktigt vågar gå ut med det. Varför? Därför att du får inget Nobelpris, du får inga forskningsbidrag, du får inga jobb på universiteten, du får inte publicera dina böcker i de stora förlagen och så vidare. Så ingen gör det. Du blir förföljd, bokstavligen talat. Fråga Mats Molén. Han säger, du kan inte sätta fram, liksom, träda fram i något sammanhang utan att bli förlöjligad. Och det gäller överhuvudtaget i västvärlden och på många andra platser också. Men vad är problematiken? Jo, vad är första Mosebok? Är det berättande historia? Eller är det bara symbolik och poesi? Det är den frågan som vi måste ställa oss. Vi måste göra ett val. Har ni någon sin hört talas om ett ord som heter likformighet? På engelska säger man uniformitarianism. Det är ett väldigt långt ord som ni kan stöta på. Men likformighet, det vill säga att man utgår från att det vi idag observerar runt omkring oss, det har alltid varit likadant. Och om det är så, då måste vi ha miljoner, kanske miljarder år för att gräva ur en Grand Canyon och så vidare. Men om det skedde en katastrof någonstans i världen, det vill säga en flod som beskrivs i Bibelns första Mosebok 5 och 6, eller 6 och 7 kapitlet. Om det var en sådan, ja, då finns det väldigt, väldigt bra förklaringar på varför vi har fossillager och varför vi har en massa formationer som vi tror är tvungna att ta miljontals och ibland miljardtals år. Så frågan är, likformighet, allting förblir som det alltid har varit. Vi observerar någonting och vi utgår från att det alltid varit så. Eller så har vi katastrofscenariet. Det vill säga någonting kataklysmiskt inträffade för, enligt Bibeln, dryga 5000 år sedan. Eller förlåt mig, inte dryga 5000, knappt 5000 år sedan. Det är det vi måste utgå ifrån. Och man talar om att jorden är mycket äldre, för de här släktkrönikerna som vi talar om, de har gap i sig. Det är liksom, vet, man kallar sin farfar för sin far, eller man, det är flera generationer, man säger David var min far, men ja, han är 10 generationer bak. Det är sant att man kan göra så, men det finns ingenting som tyder på att de här släktkrönikerna som vi hittar i första Mosebok 5, som går från Adam till Noa, och i första Mosebok 11 som går från Shem till Abraham, att de skulle innehålla några gap. Ska vi titta på vad Judas säger i, det finns bara ett kapitel i Judas bok, och Judas var alltså Jesu halvbroder, men i kapitel 14, ska vi se vad han tror om det. Eller vad den helige ande tror om det när han inspirerade Judas. Så första kapitlet, för det finns bara ett, och den 14 versen. Och då, om dem har också han och den sjunde, låt mig läsa om det. Om dem har också han och i det sjunde släktledet efter Adam profeterat, se Herren kommer med sina mångtusen heliga. Han trodde på det sjunde, att han och, eller Enoch som det står i den gamla översättningen, att han var den sjunde från Adam. Läs första Mosebok kapitel 5 och se att han var den sjunde från Adam. Så Nya Testamentets författare trodde på detta. Men man säger, men en dag, det vet ni väl att en dag kan betyda vad som helst. Det är grekiskt ord, ett hebreiskt ord som är yom. Och yom betyder dag. Och visst kan man använda jom eller dag och säga att på den dagen, det vill säga man talar om en tidsålder, man talar om någonting som är mycket mer än en 24 timmars dygn. Och man kan använda ordet så, absolut. Men det är två saker här som är problematiska. Och innan jag säger det så kan jag nämna att i Andra Petrus 3:8 så står det att en dag är som för Herren tusen år för en dag. Och människor älskar den versen. För att om man tar den versen, då kan man förena Bibeln med evolutionen. Och så kan man komma undan förlöjligandet när man måste hävda att Bibeln, eller förlåt, att mänskligheten förmodligen bara är 6000 år gammal. Och varför säger jag det här? Jo, därför att när jom används så är det två olika sådana här bestämningsord. Som används. För det första, om jom står tillsammans med ett nummer, det vill säga den första dagen, den andra dagen, den tredje dagen, då betyder det alltid en 24 timmars dygn. När det står att de skulle marschera 7 dagar runt Jeriko, så var det inte 7 miljoner år. Det var 7 24 timmars dygn som de gick runt Jeriko. Och det är det ena. Det andra som är intressant, det är att det står att efter jom, efter en dag, så blev det kväll. Och sen blev det morgon. Så det här dygnsrytmen som vi ser, den fanns redan där. Så att allting i första Mosebok 1:1, på grund av att det finns en numrering, det finns ett nummer som sitter ihop med jom, och det finns också en indikation eller en förklaring att det blev kväll och det blev dag, de vanliga dygn. Och på det sättet så ser vi också att det talar verkligen om vanliga dagar. Det är svårt att komma ur det. Första Mosebok 5:5, Adam blev 930 år. Om Adam levde, blev skapad halvvägs genom sjätte dagen och levde hela den sjunde dagen, det vill säga sabbatsdagen, så borde han ha varit många, många miljoner år i så fall. Men det var han inte. Han var 930 år, vilket är ganska gammalt, men till skillnad från miljoner och miljarder år så är det inte så gammalt. Och förutsättningarna i denna värld var helt annorlunda än i vår, om någon tycker. Så du tror att folk, du tror inte bara på talande ormar, du tror att folk blir nästan 1000 år gamla också. Ja, absolut. Det var en helt annan värld. Det var en helt annan värld. Är det så svårt att förstå det? Och för er som tycker att jag låter sarkastisk, jag är det, men jag är det på ett vänligt sätt. Okej. Första Mosebok 1:1-2 talas om det man brukar kalla på engelska gap theory. Alltså det här att det fanns en tidsålder mellan första Mosebok 1:1 och första Mosebok 1:2. Och man talar om att där föll Satan och det var en kaotisk värld och sen omskapade Gud världen och så vidare. Okej, jag har den teorin, men problemet är att innan 1859, jag vet inte om det årtalet säger det någonting, men det publicerades en bok av en känd engelsman som heter Charles Darwin som har förändrat hela världen fullständigt. Och innan den boken publicerades så var det ingen som trodde på någon gap theory. Det var ingen som kunde se detta i skriften, utan det var bara ett försök att förlika sig med det som man då hade blivit tagen på sängen med, det vill säga ett vetenskapligt påstående som egentligen bara var en teori. Okej, okay. Så skapelsens längd var precis det. Ska jag titta på dödens början. När kom död in i världen? Låt oss läsa Romarbrevets 5:e kapitel och vers 12. Vi ska rätt så snart sluta med Romarbrevet 5:12. Vi går återigen till Nya Testamentet för att se vad Nya Testamentets författare säger om det som vi läser om i första Mosebok 1-11. Och i hela gamla testamentet för den delen, men framförallt första Mosebok 1-11. 5:12 säger så här. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Vad är det han talar om? Talar om Adam. Återigen. En riktig talande orm förledde mänskligheten. En riktig historisk Adam levde. Den första människan med sin fru Eva. Och det var de som syndade. Och innan det fanns det ingen död. Döden är onaturlig. Den finns inte i första Mosebok 1:2. Den finns inte i Uppenbarelseboken 21 och 22. Den finns däremellan. Men det är ett onormalt tillstånd. Och det är ett tillstånd som Gud har försett oss med en utrustning så att vi ska kunna redan i denna tid övervinna döden, men också genom uppståndelsekropparna få någonting fantastiskt i evigheten. I första Mosebok 3:3 och 4 står det: om ni äter av trädet ska ni dö. Riktig orm, riktig träd, riktiga människor, riktig synd, riktig död, allting precis som det står i första Mosebok 1:11. Och vi ska läsa en underbar vers här i Uppenbarelsebokens 21:a kapitel. Vi hoppar lite grann här, men Uppenbarelsebokens 21:a kapitel och den 4:e versen. Kom ihåg nu, ingen död i första Mosebok 1 och 2. Ingen död i Uppenbarelsebokens 21 och 22. Men död finns däremellan. 21:4. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det var det som förr var det borta. Det som förr var döden.
Lös tänderna, gråa håret, sjukhusen, begravningsplatserna, allt detta är borta. Mm. Det är ett onormalt tillstånd. Om ni nu är sjuka och dåliga, så tro inte att ni är större syndare bara för att ni har liksom det att bära era liv. Det har ingenting med det att göra. Det har att göra med att vi lever i en fallen värld. Det har inte någonting kan att göra med att vi lever på ett felaktigt sätt med kost och så vidare. Absolut. Det finns ett ansvar som vi har som förvaltare av våra kroppar och våra liv. Men principen är att vi är sjuka och vi åldras och vi dör så småningom på grund av att vi lever i ett fallen värld. Men det kommer en tid. Aha, så du tror på en paradisisk framtid. Tar du inget ansvar här i livet för svårigheterna och de sociala orättvisorna och liksom se till att det blir en bättre värld? Det kan vi göra som ett resultat av det som vi har fått det eviga livet, ja. Men det är inte vår uppgift att reparera och restaurera den här världen. Vår uppgift är att predika evangelium så att människor blir frälsta och kommer till tro på Herren Jesus Kristus. Och en dag kommer varje tår ska torka. Nu ska vi bara ta den sista grejen här och sen ska vi stänga butiken för idag. Så varför lidande? Det är inte en punkt nu vad jag säger, men den vanligaste frågan. Svaret, väldigt enkelt. Människans fria vilja gjorde uppror mot Gud. Därför finns det lidande i världen. Gud tillåter det, ja. Han tillåter det under en tid, men han erbjuder ett återupprättande för var och en som tror på honom och den utrustning han har gett. Men den sista punkten här, vi talar om trovärdigheten av första Mosebok 1-11. Vi talar om skapelsens längd. Vi talar också om dödens början. Nu ska vi tala bara kort om Noas flods utsträckning. Det vill säga, var detta en världsvid flod? Ja, i första Mosebok kapitel 7 och vers 19 så står det att den vattnet steg tills alla höga berg på jorden blev täckta. Det var alltså inte bara ett badkar som rann över i Mesopotamien och blev på något sätt en sån här lokal flod. Det var en världsvid flod. Varför är det viktigt? Jo, av en väldigt tydlig anledning. Låt oss gå här som avslutning till Andra Petrus kapitel 3. Andra Petrus kapitel 3. Och verserna 3-10. Men Herrens dag, nej förlåt mig, nu ska vi se, kapitel 3 och början i vers 3 fram till 10. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er. Och frågar, hur går det med löftet om hans återkomst? Alltså Herrens återkomst. Ända sedan våra fäder dog förblev ju allting precis som det varit från världens begynnelse. Likformighetsprincipen. Allting är precis likadant. Vi vet allt som har hänt i världshistorien. De som påstår detta, evolutionisterna och andra, bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Alltså en annan värld som vi inte ser och vi inte förstår. Därför att det har skett en kataklysmisk händelse, nämligen floden, som förändrade allt. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Vattnet gjorde det, men det var på Guds ords befallning. Och de himlar och den jord som nu finns, det vill säga den nuvarande ordningen, har i kraft av samma ord. Samma ord som skapade världen, samma ord som dömde världen genom floden. Samma ord ska också, de himlar och den ord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då den obedaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, en dag för Herren är som tusen år, tusen år som en dag. Här har vi den här versen, men man säger bara att Herren dröjer, det är det som är sammanhanget, för att evangelium ska gå ut och för att så många människor som möjligt ska bli frälsta. Han talar inte om här att en dag i första Mosebok 1:1 är egentligen tusen år eller tvärtom. Utan han talar bara om Herrens tålamod. Han talar bara om att Herren bor inte i tiden. Utan att Herren dröjer för att han vill att så många som möjligt ska komma till tro. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, vers 9. Så som en del menar, när han har tålamod med det, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta och jorden, och de verk som är på den inte mer finnas till. Som andra ord, Gud ingrep mirakulöst när han skapade världen. Gud ingrep mirakulöst när han dömde världen för dess synd genom floden. Gud ska ingripa mirakulöst en gång till när Herren kommer åter och han ska döma den här världen. Så om jag förnekar skapelsen och jag förnekar floden, då förnekar jag också hans återkomst till den här världen. De hänger ihop. Jag tror inte på miraklerna. Jag hoppar över alla miraklerna, inklusive jungfrufödseln, inklusive de saker som Bibeln talar om i världen. Men vad är det som är problemet? Och jag har lovat att avsluta flera gånger, men nu ska jag verkligen göra det. Romarbrevet 12:2 kapitlet, den andra versen. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och tänk nu på det här. Här är jag, fallen i en fallen värld. Här lever jag. Och jag har mina så att kallade vetenskapliga antaganden. Vetenskapen har antagit vissa saker, likformigheten, allting har varit precis likadant. Vi vet hur världen kom till, vi vet hur den har utvecklats, vi vet alla de här sakerna. Nu blir jag helt plötsligt frälst. Och så får jag då höra, jag ska tro på den här boken. Och den här boken tycks stå så bjärt i kontrast med vad vetenskapen säger, att det går ju inte att förena dem. Så jag kan ju inte tro på första Mosebok 1:11. Den måste omtolkas. Men problemet är, vet ni vad dominospel är någon gång? En bricka faller, sen faller allihopa. Om jag inte vågar och kan tro på första Mosebok 1-11, om jag inte vågar tro på den första Bibeln versen i Bibeln, kommer jag då att tro på några versar i Bibeln? Det är det som är frågan. Och problemet är att vi kompromissar. Vi tar våra sekulära antaganden och vi försöker att förena dem med vad skriften säger. Men förnya era sinnen. Och hur gör vi det? Genom att studera hans ord. Inte genom att ta in allt det som världen försöker att erbjuda. Jag säger inte att det inte finns seriösa forskare som kommer fram till väldigt intressanta grejer. Det är inte alls det vi försöker säga. Inte alls. Men jag har vissa fördomar och antaganden om den här boken. Och jag säger att när jag tittar på fossillagren så kan de inte ha kommit till genom en flod. Vilket är väldigt, väldigt logiskt. Att allting drängs och begravs väldigt fort. Det är därför mammutarna har färskt gräs i magarna när man gräver ut dem. De har varit infrysta i alla dessa år. Därför att någonting hände väldigt snabbt. Utan då säger man, nej men det kan inte vara så. Det måste ha gått till så här. För att allting har varit, precis som vi läste i Petrus, som det alltid har varit. Så ni ser hur allting hänger ihop. Floden skapade fossilar. Och det här kan vi se väldigt tydligt. Och bara som en avslutning. Psaltaren 11:3. Om grundvalarna rivs upp, det var det vi började läsa. Vad kan den rättfärdige då göra? Men Romarbrevet 10:17 säger att tro kommer av att höra Guds ord. Vi bygger upp oss i den allra heligaste tron. Vi förnyar vårt sinne. Vi tror att det fanns en värld där det fanns en historisk Adam. Och den historiska Adam hade en historisk fru som hette Eva. Och det här paret, de fanns där utan synd, utan död. Och de levde på en plats och det fanns riktiga träd. Och det fanns en talande orm. Och han talade till dem och de åt av frukten och mänskligheten föll. Och därför finns det död Därför finns det lidande. Därför finns alla de här sakerna. Men det är ett onormalt tillstånd. Det fanns inte i första Mosebok 1 och 2. Det finns inte i Uppenbarelseboken 21 och 22. Och vi har nyckeln. Och det heter evangelium. Vi predikar evangelium. Du blir befriad ifrån döden. Du blir befriad ifrån allt det som döden förde med sig. Men vi måste tro på första Mosebok. Det är viktigt. Därför att allting hänger samman. Och det är därför som Hebreerbrevet 11 börjar med detta, vers 3. Att Gud skapade världen genom ett ord. Så det är viktigt vad vi tror om första Mosebok. Och det var också titeln för vår predikan idag. Vad ska vi tro om första Mosebok 1:11? Vi ska tro att den är historia, berättande historia. För det trodde Nya testamentets författare. Varför skulle inte vi tro det? Herre, vi ber för de här tankarna. Välsigna dem till våra hjärtan. Tack Jesus för ditt ord som är sant från början till slut, i punkt och pricka. Och det är vårt hopp. Det är hela mänsklighetens hopp. Hjälp oss Jesus att frimodigt förkunna detta hopp till människor. I ditt namn vi ber, Herre. Amen. Amen.